Redan tidigt på 1900-talet kom Majorsgatan i Stockholm att betyda väldigt mycket för de blindas förening. Där hade man sitt lilla kansli, man hade verkstäder, man hade bostäder och man hade ett bibliotek. En som växte upp på Majorsgatan det var Gustav Wiklund, och här får ni hans historia.
Jag vill berätta om min barnhustid vid Majorsgatan. Mitt namn är Gustav Wiklund, född den 29.12.1909. Mina föräldrar var korvmakeriarbetaren Carl Fredrik Wiklund, född 1882 och död 1963. Min mor heter Elisabeth och var född Arnström. Hon föddes 1879 och dog 1951. Mamma var blind, men pappa såg något på ena ögat. Majorsgatan är en liten gata på Östermalm i Stockholm som går i nord-sydlig riktning mellan Linnégatan och Humlorsgatan. Dit flyttade vi 1912. Den norra delen präglades då helt av de blindas institutioner och döptes därför kanske mer internt till blindtarmen. I fastigheten nummer 11 låg bort venerifabriken samt bostäder. I fastigheten nummer 12 och fabriksbod, så kallad träförädling, hårdmakeri, bibliotek, tryckeri, klubbrum, bostäder och kontor. I 10:an slutligen bodde också flera blinda. Pappa fick anställning vid bortmenyverkstaden i 11:an. Han var bortbindare på den tiden. Genom en tung port, en sån där som vid behov kunde öppnas och lämna hela portvalvet fritt för transporter, kom han in på 11:ans hård. Och genom en trätrappa kom han upp till forskningeriet. Lokalerna var mörka och dammiga. Långa rader satt de blinda forskningarna där i blåblusar och förkläden i sina bänkar. Travar av material och färdiga borstar låg överallt. Vi barn var ofta där och fick småslantar om vi hälsade vackert. Ibland satt en tant och läste högt i tidningen för arbetarna. Det fanns flera seende där också. Den tyska verkmästaren Heine och de som gjorde specialborstar, exempelvis viskor med spiral och riven tråd. Vi barn var säkert förtjusta i den snälla tant Elin Malmberg, också seende, som gjorde fina hattborstar, toalettborstar och hårborstar och så vidare, som hon även fernissade och polerade. Pappa drog även borstar, men mest minns jag honom i kammen. Borstmaterialet, tagel och så vidare måste redas ut och rensas före tillskärningen. Det gjordes vid en bänkfast kam med stora ståkänder. Där stod pappa och drog igenom material över kammen. Det var livligt i det yttre rummen, det där höll mannarna till som bar undan färdiga borstar och tillförde material. Allt bars i händerna och lyftes fram och tillbaka, nästa blinda. På gården under gårdsplanet låg en maskinputsningsavdelning. Där putsades rotborstar och dyrligt i en rämdriven fräsmaskin under öronbedövande ljud. Varje borste fördes för hand av en man över skärfrissan som var ställbar. Man handputsade även där nere, det var en flicka som blev. Där nere var det hemskt dammigt. Innanför detta putsrum låg badet. Badet bestod av en omklädningshytt, dusch och ett jättestort badkar. I ett hörn stod en hög vattenberedare som var vedeldad. Den som skötte detta var Anna Jönsson, en präktig skånsk dam som var helt blind. Hon eldade mest med spillträ av bok från borstträfabriken. Hon borstade på ryggen och såg till att alla hade det bra. Hon var alltså baderska. Vi går ut till 11:an. På vänster hand i porten så låg en mörk trappuppgång till bostäderna där. Av de som bodde där minns jag mest Oskar Pettersson och hans Amir. Farbror Oskar var en liten munter och trevlig herre som kunde berätta historier om omtyck i sällskapslivet. Hans seende fru, han gifte sig sent, var mycket rar. Hon var sykunnig. Hon hjälpte mamma och många andra kvinnor i blindvärlden i klädfrågan. Nu går vi snett över gatan till 12:an. Där på östra sidan av gatan låg först fabriksboden med sitt skyltfönster med vackra arbeten. Borten till 12:an var även den en sån där uppfällbar typ som var så vanlig i Stockholm. Portvalvet hade med direkt ingång en lägenhet till höger. Den beboddes under årens lopp av många. familjen Oberg och av baderskan Anna Jönsson bland annat. Till vänster i porten var en trappuppgång. Nere av botten var fabrikskontor och en trappa bibliotek. Till höger i trappuppgången i en trappa låg även en liten lägenhet. Man kom direkt in i ett litet kök med vedspis och vask och innanför var det ett litet rum. Toaletten fanns på gården. Lägenheten hade fönster, men det vette åt gården och åt gavlar så att den var ganska mörk. Rummet var avdelat från biblioteket med en låst dörr. Vid denna lägenhet hade mina föräldrar flyttat 1912. Jag var då 3 år. I våningarna över var det blivit veckobladstekeri samt bostäder. Får vi sedan ner i porten och ser inåt gården som har cementerat har vi rakt fram en tegelbyggnad som vinklar till vänster. Vinkelbyggnaden är avbruten till en våningshöjd av en altan med ett järnräcke. I vinkeln är ingången till fröförädlingen och hårdmakeriet. I nedre botten till vänster sitter det unga grabbar och maskinborrar borsträd. Borren är riktad rakt fram från borrarens bröst. Arbetsstycket föres med båda händerna mot borren. Enligt ett par fräsmaskiner för oväsen i samma lokal. Det var träförädlingen. Till höger i bottenplanet i sågen. Där grov och finsågas de stora bokstockarna för borsträn. Eriksson i sågen är en snäll och trygg farbror som pappa är vän med. Pappa fick omkring 1917 besvär i luftvägarna, troligen av dammet i borstmynderiet. En plats som färgare, fernissare samt budikormakeriet blev ledig efter farbror Karl som tidigare innehaft posten. Pappa får jobbet och blir fri från dammet. Ovanför träföreningen i en trappa låg ett litet rum som kallades färgeriet. Det rummet blir nu pappas arbetsplats. Där fanns ett gammalt plåtkar, en så kallad pannmur, färg och fernissburkar och en dörr ut till altanen. I karet färgades korgar, där vi befinner oss nu på hårmakeriverkstäderna, med olika kemiska färgämnen utblandade med vatten. Det var mest gult och brunt, vill jag minnas. I pannmuren uppvärmdes vatten för färglösningarna. Man fernissade sedan korgarna i huvudsak med klar terpentinfernissa och altanen kom bra till pass för att lufttorka alla korgar vid tjänlig överlek. Pappa hade syn på att få ena ögat. Hur mycket vet jag inte. Men han gick bra ute, hade ledsyn med andra ord och läste bra med förstoringsglas. Han kunde mellan färgöverstyren använda som bud och dragkärra. Han var stark och försiktig. Stockholmspojke som han var kände han stans gator. Han hade en dragkärra som var specialgjord för korgar. 2 hjul, skacklar och ett överdimensionerat flak av träribor lagda i rutor. Och detta flak kunde det rätta och skrymmande korgarna surras till ett högt plats. Vanligtvis gick väl budet till försäljningsboden på Jakobsgatan till den snälla fröken Valfors. Men även till andra ställen. Jag var med honom flera gånger och gick vid sidan. Det gick fint, men trafiken var ju då helt annorlunda än nu. Mitt emot färgeriet låg den ena stora korgverkstaden. Där satt män runt väggarna i den ljusa lokalen med sina korgbyggen i rottning eller bil. Där var jag känd och många pratade med mig. De var både unga och gamla och enligt min mening ganska olika i kynne och utseende. Förmannen hette Fågler och var mer avmätt mot mig. Han bar kalott och en smed. En trappa högre fanns ett rum lika stort som färgeriet. Det så kallade tillriktningsrummet. Där stod en maskin för klyvning av pil till skenor. Den betjänades av 2 man, en som stack till maskinen filvideo och en som tog emot. Fast pappa stod tidigt där och matade på. Maskinen förde ett hemskt oväsen, men behövde gängel ibland innan så ofta. I samma rum satt några kojmakare och sorterade och handlade pil. Där satt Sandberg som var mycket omtyckt. Han stannade lätt och fick hjälpas med mot. Det förtog i någon mån hans kvicka och spirituella konversation. Mitt över farsten hade vi så den andra stora hojverkstaden. Öververkstaden så kallad. Blötkaren och vattenfläckarna på golven var gemensamma för båda verkstäderna. Ovanför den vidtog sedan vinden som var lager för stora bilbultar, käppar och rock. Till höger ner på gården låg ett bostadshus. I vinkeln med gathuset låg uppgången. Till höger i bottenplanet fanns klubbrummet. Där stod det piano, ett bord och några stolar. Man spelade kort och schack där. Där hölls också möten, föreningsmöten. Då blev det trångt där inne. Jag var med ofta och försvann mellan alla ben i den rökiga luften. Jag minns att diskussionens vågor ofta gick höga. Till vänster bodde en tid i bottenvåningen Alexandersson med sin sedefrilla. Alexandersson, som var smålänning, seg och mager, sålde borstar i husen i egen regi. Han var berömd för sitt utpräglade lokalsinne. Helt blind som han var tog han sig fram överallt med sin stora knippa borstar över axeln. En trappa, eller var det kanske två, bodde länge Liman med sin fru Emmy. Han hade en egen liten borstverkstad i två rummar. Pappa respekterade och tyckte om honom. Han var vaken och klok, ekonomisk, spekulativ och tekniskt intresserad. Jag fick när jag blev större läsa om radio för honom och berätta om min kristallmottagare. Han var helt blind. Hans fru, tant Emmy, såg lite. Deras dotter Irene var ju ett av de få barn till blinda föräldrar som jag känt. Högre upp bodde familjen Engelke. Beda Engelke var bibliotekarie. Mamma hade god kontakt med henne. Men Beda var inte senig heller. Själva gården hade en lanternin, det vill säga en fyrkantig glashuv beklädd med galler för oss barn att klänga på. I själva gårdsytan fanns två stora, runda hål belagda med järnluckor. När trävirke levererades körde man in på gården med lasset som mest bestod av grova framgestockar av bok. På vintern var de isiga. Luckorna öppnades och träna väcktes ner i hålen till källaren inunder. Mannen som stod för den avdelningen hette Hammar. Han bar ofta ner trästockarna till källaren trappvägen. Pappa beundrade honom för hans styrka och vänlighet. Naturligtvis var han seende. Det var spännande för en liten pojke att se allt det där. När de stora pilleveranserna kom var det likadant. Nu skulle de stora och tunga pilbuntarna upp på vinden tre trappor upp. Det blev för kojmakarna och pappa med att bära på axlarna. Arbetet kunde vara i flera dagar och man var grundligt trött när allt var uppe. På gården som var min lekplats var en livlig trafik av gående. Arbetet började klockan 7, frukost mellan 9 och 9.30, middag mellan 1 och 2 och slut klockan 5. Jag pratade och hälsade på många, van som jag var, att hälsa och säga vem jag var och först ta i hand. Jag vet att man tyckte det var roligt. Ungkarlar och andra tyckte det var roligt att träffa barn. Det blev tvååringar och femåringar ibland. I nummer 10 Majorsgatan bodde flera blinda. Många bodde ju också ute på stan. Ungkarlarna, de gifta även, besökte Tölkafé på Linnégatan, nummer 18, där många träffades på ledig tid och där även fanns mat. Servitriserna var vana vid dessa gäster. 1915 flyttade vi från den lilla lägenheten. Var min syster Linnea född. Den 1 oktober flyttade vi in i en liten lägenhet på Nybrogatan 75, då var det 55. Där fanns centralvärme, gaspis samt WC i farstun. Man kan tänka sig mammas lättnad att få slippa eldningen och dasset på gården. Pappa fick komväg till arbetet. Det blev ett spring fram och tillbaka. Han återtog sig städningen på de båda verkstäderna. Han gick till hem klockan 4 åt middag och gick sen tillbaka igen efter 5 för att sopa lokalerna. En promenad cirka 10 minuter. Han fick alltså gå 8 turer om dagen. Vi barn ville gärna följa med, men vi var väl till hinders. Men det hände ibland och det var roligt. Det var en grovstädning han gjorde med spillmaterial och så bönan och byta blötvatten och så vidare. Jag fick ofta följa med på de stora blindföreningsmötena som hölls i Beskowska skolan på Ängbäcksgatan. Hela atmosfären där minns jag. Den fine Alrik Lundberg i talarstolen, sekreterare Lundin, fru Burén och de andra. Jag kände ju många av tanterna och förbjudna bland medlemmarna. Ofta uppträdde ju fina artister ur den högre skolan där, som sedan avtackades i syriga ordalag av Lundberg. De uppträdde ju gratis. Ibland var det fester på olika lokaler, bland annat Östermalmskällaren, och många medlemmar uppträdde då som sångare. Och det var roligt. Den 1 maj varje år ställde man upp på altanen i Torvan för att fira våren med sång. Man lyckades alltid få ihop en manskör som sjöng vårsånger. Gården blev full av folk från gatan som lyssnade till de arbetsklädda männen. Jag tyckte det var storartat. Pappa var nödvändig sångare, men stod till slut bland andra basarna i kör. Många hade väl varnat från de körer som fanns bland de blinda. En av tenorerna, Hagelin, minns jag särskilt. Av alla dessa män minns jag ju många, men det skulle bara bli att räkna upp namn. En kojmakare, ungkarl, Albin Karlsson, hade sin garderob i pappas färgeri. Han var tyst och blyg, men hade förtroende för pappa. Han ville gärna bjuda pappa på en snaps, som tack för små tjänster. Pappa, som nästan var ytterist, bromsade. Men ibland om kvällarna kunde vi konstatera att Albin hade framgång i sitt tryggande. Då sa vi att pappa hade fått av Albin. På Majorsgatan fanns förstås en matvaruaffär när alla boende handlade, och som jag redan minns. I närheten av Majorsgatan gick det till gatan 40. Hos fröken Emma Kort bodde en del ungkara. Tant Emma var mammas väninna, och jag följde ofta henne dit. Emma Kort hade ett fint hem med fina möbler och prydnadssaker i 1800-talsstil. Det var roligt att titta på dem, men besöken blev långa och barnets tålamod brast ibland. Vi besökte ibland hantverkshemmet för blinda kvinnor på Klara Östra kyrkogata. Det var alltid roligt att gå dit. De unga kvinnorna där gladde sig åt barnbesök. Jag minns särskilt att Hanna Eriksson, Anna Mårtensson, senare Liv Strandberg, Elin Karlsson och Elise Lindqvist. Deras lärare, Kefir Svensson, också blind, tronade som ensam man bland dem. Han var svart karot på huvudet. Vid jultiden vore vi ditbjudna, rätt ofta. Där stammades mycket, julbordet var dukat där. Elevernas sovrum fanns i närheten och ibland fick jag följa med in dit i något ärende. Huset var gammalt med branta trappor ifrån. I vårt hem på Nybrogatan fick vi ibland besök av andra blinda. Olle Lindgren och hans Anna, Albertina Persson med flera. Även Strandberg och James Nilsson besökte oss. De var bägge ungkarlar. I vårt hus bodde även Fritjof Kall med familjen. Han kom in till oss ibland och diskuterade välvilliga. Tall gick samma väg som pappa varje dag, men att utan gick hem på rösterna. Han var ju blind och hade tre tvärgatra korsen. Det gick emellertid bra. Familjen Oberg flyttade från Majorsgatan till Jörfrugatan 13. Fru Hulda syftade med storsitsflätning hemma. Obergs var nära vänner till mina föräldrar. Mamma och jag bor hos dem ibland. Deras son Åke studerade, avlöste dentexamen och blev skådespelare och regissör. Han var några år äldre än jag och hade alltid något spännande för sig. Många av dessa vänner och skolkamrater från Blindinstitutet i Tomteboda till mamma och pappa. Både mamma och pappa genomgått skolan. De pratade ofta sinsemellan om skoltiden. Pappa var ju 3 år yngre, så de hade inte riktigt samma berörelsepunkt. När jag var i 10-årsåldern så fick jag anställning som springpojke på det blindas veckoblads tryckeri i 12. Mitt huvudsakligaste arbete var att komma i post till postkontoret i Vanta Linnégatan och Gefurgatan. Det var mycket korsband. Även på söndagarna ville man ha min hjälp. Lönen var 5 kronor i veckan. Direktör Harald Tillander var gravt handikappad, blind och död, samt delvis lam i händerna. Han hörde emellertid genom en drattförsett slang som anslöts i örat. Han måste tala in i dratten. Han hade kraft och händighet i sina armar trots handikappet. Hans förnämliga egenskaper som redaktör för flera blindtidskrifter är omvittnade. Hans fru var den som närmast kom i sysslor. Och inte heller seende, men styr med mycket. Jag fick handla åt henne och stå på pass. Hon ville att jag skulle kopiera till blindskrift på en så kallad pyschmaskin. Det tyckte jag var tråkigt. Och tryckeriet fanns även 2 seende, här mannen och förfågel. Jag fick ledsaga redaktör till landet, till frisören och till styrbadet. Han ringde när han var färdig så jag kunde hämta honom. Jag hade många ledsagaruppdrag i min barndom. Det gick bra, men trafiken var ju minimal. Pappa slutade på Majorsgatan 1942. När jag då arbetade där i 30 år. Mamma som var sjuklig krävde hans hjälp. Verkstäderna flyttade så småningom från Majorsgatan till bättre lokaler. På 70-talet hade man loppmarknad i gatuhuset i 12 en trappa upp, där vi bodde. Jag hade då tillfälle att se den lilla lägenheten igen, närmare 60 år efteråt. Gatans bebyggelse är nu helt moderniserad, inte ett gammalt hus finns kvar. Så småningom kom jag ut i världen, kom nästan helt ifrån det blinda. Mina minnen från Majorsgatan är lyckliga. Utan undantag vore alla de blinda som jag kom i kontakt med, snälla, mjuka och lugna. Många stod på hög intellektuell nivå, hade humor och vida vyer. Flera av dem visade mig personligen ett vänligt intresse som jag inte glömde.